Inga-Lill Enbom har i 40 år varit optimistkonsult. Men nu börjar hon bli lite pessimistisk. Det är inte så enkelt att vara gammal och synskadad.
Nu har jag ju, fick jag ju förfrågan här när jag var med några seniorer. Kan du inte skriva om att våga bli äldre? Jo, det skulle jag verkligen kunna berätta mycket om nu för tiden. När man själv är både gammal och handikappad. Och mycket kan jag skriva om den här som den här underbara Barbro Westerholm säger om den här åldersrasismen som vi har i Sverige. Och den får man ju uppleva som gammal och handikappad. Att det är, alltså i Sverige, vi gillar inte gamla människor. De är bara till besvär och det kostar pengar. Och, nej, tekniken ska det vara, teknik ska det vara. Inte människor, vi har inte tid med det.
På vilket sätt upplever du den här åldersrasismen själv då?
Ja, till exempel det här. Jag tänker så här också. Jag har ju bott ett år i Italien och jag har bott ett år i Spanien. Och vilken skillnad. De älskar gamla människor. De respekterar gamla människor. Man behövde aldrig känna de gamla där. Då var ju inte jag gammal. Men de behövde ju aldrig känna att de var till besvär. Eller tvärtom så var de ju så. Och så kan jag ta då som ett exempel. Jag handlar ofta på Coop och de är oerhört hjälpsamma. De har till och med en som de ropar på när jag kommer att kan du komma och hjälpa henne? För jag vill ju handla men jag ser ju inte. Men då gick jag på Willys och det här har jag tänkt skriva någonstans. För det var så.
Du får berätta i taltidningen istället.
Vad sa du?
Du får berätta om din upplevelse i taltidningen istället.
Det ska jag verkligen göra. Därför att då gick jag till Willys för jag var där nere i några ärenden. Och så går jag fram som jag brukar till disken och sa att ja, jag vill handla men jag är synskadad, jag måste ha hjälp. Då säger hon så här, den tjänsten har vi inte. Nej, sa jag, men det måste väl vara många kunder som vill ha hjälp. Då kom det två biträden och det här låter inte klokt men i en kvart stod de och talade om för mig varför de inte hade tid att hjälpa mig. Då tänkte jag, ja men den här kvarten hade ni hunnit hjälpa mig väldigt mycket. Men ja ja, så det där kände jag ju verkligen när man var diskriminerad. Och att eftersom jag måste, ja men då så försökte jag säga, det måste ju finnas friska kunder som kommer här. Kanske inte hittar vars är strösockret. Menar ni att ni inte hjälper dem då att hitta det de ska ha? Ja, då kom de och hjälpte mig lite grann i alla fall då.
Men, hur men, kändes det då, Inga-Lill?
Ja, nu vet jag ju om det här. Alltså att, jag kan inte säga att jag blir förvånad. Men det blev ännu ett bevis på det Barbro Westerholm pratar om. Den här åldersdiskrimineringen. Nej, vi har inte tid att hjälpa gamla människor. De behöver väl inte komma här och handla. De kan väl låta någon annan handla. Jag vet inte riktigt. Men det kändes genom att jag har ju många år handlat på Coop på Storheden. Och jag har ju aldrig haft någon problem. De kommer på en gång och hjälper mig. Och plötsligt står de där och talar om att de har inte tid att hjälpa mig. Och den tjänsten har de då inte.
Är det något annat ställe i samhället som du känner dig diskriminerad?
Nej, det kan jag. Jag var igår och hörde på föreläsning på diskrimineringsbyrån eller vad de heter. Den här Madeleine, hon är ju jättebra. Och hon pratade ju nästan en hel timme om man kan ju diskrimineras av allt möjligt. Av utseende eller av sitt namn. Eller man är handikappad eller gammal eller vad man nu är för någon. Sverige är ett väldigt tråkigt land på det sättet. Vi gillar inte de som är annorlunda. Det som är svärligt. Alla ska vara likadana. Så vi kan, ja, jag vet inte. Det är väldigt tråkigt.
Men du har ju alltid varit annorlunda.
Och eljest, jo. Ja, jag vet inte. På olika sätt.
Men var det skillnad då? För du fick ju ganska snabbt framgång och pengar och berömmelse. Var det lättare att vara eljest då?
Jo då, jag var ju omtyckt och jag hade ju stora framgångar både med föreläsningarna. Det var ju så här, först blev jag Sveriges enda optimistkonsult. Ja, men sen fick jag jobb i Norge och Finland. Då blev jag Nordens enda optimistkonsult. Men här innan corona kom, då reste jag ju runt hela världen. Jag var i Genève, jag var i Zürich, jag var i Barcelona och föreläste. Så då blev jag Europas optimistkonsult.
Men nu har du blivit lite pessimistisk.
Ja, jag vet inte. Det här året är ju bara ett skitår som förra året var. Jag håller med den Karl som sa på radion att det här 22-23, det kan vi bara vika ihop och lägga åt sidan. Det är ingenting att ha.
Men du har ju också blivit mera negativ inställd. Jag menar, du har ju peppat människor i 40 år med din optimism. Men nu har jag en annan ljud i källan, Inga-Lill.
Nej, men sanningen är ju det. Jag menar, jag är ju realist. Var jag än lyssnar på radio eller tv så finns det inga ljuspunkter någonstans.
Hur är det i ditt eget liv? Hur ser det ut i ditt eget liv?
Det är ju därför jag tänkte skriva. Jag vill tacka livet, tänkte jag, måste skriva en krönika som har gett mig så mycket. Jag har ju sån, när jag jämför mina, jag har ju sån toktur. Jag har två söner. Den ena familjen med barn och barnbarn, de bor ju i Luleå på Kronan. Och den andra med barn och barnbarn och barnbarnsbarn, de bor i Gammelstad. Så jag är ju så bortskämd av livet.
Men nu är det så att jag tycker att när jag pratar med dig,
ja.
Och jag har ju inte träffat dig för något år sedan första gången, och du har ju varit optimistkonsult i 40 år,
jo.
Så har jag blivit förvånad över att du är en sån pessimist.
Nej, men det här med ögonen, nu är jag ju halvblind. Jag söker och söker och försöker få någon ögonläkare som kan titta på mina ögon och ge mig lite hopp att det kanske går att göra någonting. Men du vet, som det är idag, jag kan inte ringa någonstans. Jag försökte idag ringa till ögon. Då får jag ju bara höra, du får 8 val. Tryck 5, tryck 4. Jag ser ingen 5 eller någon 4.
Men hur gjorde du med de människor som var negativt inställda tidigare för att peppa upp dem att se ljusare på livet?
Nej, men det är ju klart. Alla människor har ju plussidor, eller vad ska jag säga, positivt och negativt i sitt liv. Och det är ju klart att man bestämmer ju själv vad man vill, vad ska jag säga, koncentrera sig på. På det som är bra eller det som är dåligt. Där har vi alla ett val. Och det här är min, det jag säger att alla människor har ett val. Vi har alltid minst 2 val i vilket liv, vad som än händer i livet. Man kan välja si eller man kan välja så. Och då, ja, då har jag hjälpt folk att, ja, vad är det för positivt som jag kanske istället skulle koncentrera mig på?
Och vad är det då du borde koncentrera dig på nu? Istället för på det negativa, Inga-Lill.
Nej, men det positiva för mig, det är ju min familj, mina barn och mina barnbarn och mina barnbarnsbarn. Och mina vänner har jag ju kvar. Så det är positivt.
Och jag tänker på det här med ögonsjukdomen. Mm. Man pratar mycket om acceptans. Att man på
något... Jag har ju varit tvungen att acceptera det. Bara ingen kommer att säga att jag ska gilla läget, och slår jag ihjäl då. Men jag accepterar det. Då måste jag acceptera det. Och acceptera betyder för mig, jag söker nya lösningar hela tiden. Min svärdotter säger till mig, Inga-Lill, din hjärna får aldrig vila. Nej, vi har nya problem vi ska lösa. Varenda dag kommer det nya problem. Och det accepterar jag, och så söker jag nya lösningar. Så jag är väldigt, jag kan inte vara aktiv i något annat, för nu ser jag ju ingenting. Men jag är aktiv i att jag söker lösningar hela. Så på det sättet är jag optimist ännu. Jag tror att jag kommer att hitta någon lösning någonstans. Det tror jag.